Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag är den alternativa evangelietexten från Markus 16, 1-7. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er. Kära uppståndne frälsare. Vi ber, kära uppståndne frälsare, tack för att du uppfyllde vad hela skriften lovade och genomförde frälsningen av hela världen. Hjälp mig att säga det du gjorde också gäller mig, så att jag inte behöver vara förskräckt inför allt det som sker i världen. Amen. Har du varit med vid en begravning? Det kan vara en väldigt känslofylld och smärtsam upplevelse. Om den som ska begravas är en kär familjemedlem eller vän. Jag minns från den tid när jag var barn att en avliden skulle sjungas ut. En sed som ni kanske också har upplevt. När man skulle lägga locket på kistan protesterade den dödes lilla barnbarn högljutt. Nej, locket bort! Det var ju otänkbart att farfar skulle stängas in i en låda och lägga locket på. Så tänker nog många också när man står vid graven och den fylls igen. En begravning är så definitiv. Det är en slutpunkt utan återvändo. Ja, så kan det verka. Men låt oss se lite närmare på saken. Påsktiden handlar också om en begravning. Närmare bestämt på långfredagen när Jesu kropp sattes i graven. Om det känns som ett definitivt slut att lägga en kista i mullen så måste det ha varit mångfald värre för dem som stod vid Jesu kors och såg honom dö. Han som var Israels hopp, världens kung, Messias. För begravningen brukar man på den tiden smörja den döda kroppen med dyrbara salvor och örter. Johannes berättar att Nikodemus, en av dem som förde Jesus till hans grav, hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. Det var en väldig mängd dyrbara kryddor. Jesus dog på eftermiddagen på långfredag. Och det var ett par timmar tills solen gick ner. När solen gick ner på fredagen så stundade sabbaten och då fick man inte gå någon betydande sträcka. Så begravningen måste ske där före solnedgången. Men då hann inte de här kvinnorna skaffa fram oljor. Och de visste kanske inte om att Nikodemus och Josef hade så mycket med sig. Att bära 30 kilo förutom att bära en kropp av en man, det var minsann inte lätt. Det var en förmögenhet nästan som de hade skaffat fram för Jesus. De här kvinnorna så tänkte då att de ska skaffa fram det här som de behöver på lördag kväll, så att de var färdiga då på söndag morgon. Att gå tidigt till graven innan det hade hunnit bli ljust. De här kvinnorna som var Jesu vänner hade följt med begravningen. De gick redan innan det hade blivit ljust för att ta vara tiden så effektivt som möjligt. Vilka var de här kvinnorna? Markus nämner tre. Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome. Maria Magdalena känner vi också från de andra evangelierna. Matteus berättar om modern till Zebedeus söner. Zebedeus var far till Jakob och Johannes, två av lärjungarna. Och han var då tydligen gift med Salome. Det var deras pojkar. Johannes berättar om Jesu mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru. Det här hinner vi gå in på nu i detalj. Men vi kan dra slutsatsen att Salome var mor till Jakob och Johannes. Den som vill kan fördjupa sig i de här intressanta frågorna i ett föredrag från 2016 som hade kommit bort från vår inspelningslista när vi bytte server för ett par år sedan. Men som jag nu har återinsatt på. Jag satte faktiskt en länk till det i veckobrevet. Så att den som är intresserad att fördjupa sig i det här under påsken kan göra det. Markus beskriver inte hur dyrbara ingredienserna var för balsameringen. Vi har en annan berättelse om en dyrbar smörjelse. Det var Maria, Lazarus syster, som smorde Jesus med en alabasterflaska med äkta smörjelse, nardus. Det här står det om bland annat i Markus 14. Den flaska som Maria då bröt upp och hällde över Jesu huvud var värd 300 denarer enligt Judas Iskariot. Då ska vi komma ihåg att en denar var en normal dagslön på den här tiden. Så 300 denarer var en årslön. Jesus säger där att det Maria gjorde var att i förväg smörja hans kropp för begravningen. För det var ju faktiskt så att det inte blev någonting av kvinnornas smörjelse på söndag morgon. För då var kroppen borta. Kvinnorna hade ett stort bekymmer. Vem ska rulla bort den stora stenen som var framför gravöppningen? På den tiden hade man inte sådana gravar som vi som grävs djupt ner i jorden. Klipporna gick att hugga ur så man gjorde en grotta i klippan. Och så högg man någon slags bänk på ena sidan. Och på den bänken satte man kroppen av den avlidne. Så la man svepningen med de dyrbara salvorna runt kroppen. Johannes som själv var ögonvittne vid graven berättar några intressanta detaljer. När han hörde av Maria Magdalena att graven var tom sprang han dit tillsammans med Petrus. Det var verkligen bråttom. Johannes kom först fram. Så berättar han att han lutade sig in och såg linnebindlarna men ligga där, men han gick inte in. Strax efter kom Simon Petrus och han gick in i graven. Han såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet, den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Ni kanske hört om en duk som man har hittat. Och som många tror är den svepning som Jesus lades i när han låg i graven. Man brukar kalla den svepeduken i Turin. Det finns också en annan duk som hör ihop med den. Sudariet i Oviedo. Den skulle då vara den ansiktsduk som låg på ett särskilt ställe hopvikt. De här dukarna så de bar tydliga märken av en torterad man. Med blodfläckar på olika ställen som man har kunnat kombinera just med de sår som Jesus hade. Nu är det här inte något som vi måste känna till eller tro på. Men det är klart att om forskning visar att dukarna är från Jesu tid så är det historiska vittnesbörd om att Bibelns berättelser är sanna. Det tror vi ju annars också, så det är inget avgörande. Men kanske det kan vara viktigt för någon som har svårt att tro att Bibeln har berättat allt så detaljerat och sant. Då kommer vi till dagens huvudämne. Jesu kropp var inte i graven. Den var tom. Stenen var bortrullad. Inne i graven satt en ung man, klädd i en lång vit dräkt. Det var en ängel. Ordet ängel betyder sändebud. Gud skickade en budbärare för att tala om för Jesu lärjungar att de inte ska börja söka efter honom. Det finns flera andra händelser när Gud har sänt en ängel för att berätta något viktigt. Kanske du kommer att tänka på någon sån händelse. Ja, till exempel, när en ängel kom och berättade för herdarna utanför Betlehem att Jesus hade fötts i Betlehem och lagt sig i en krubba. Sen visade sig också en mängd andra änglar som sjöng en lovsång där ute på ängarna. Det var också en man som var klädd i vitt, en skinande vit ängel. Sen kan vi tänka på när ängel Gabriel kom till Maria, jungfru Maria i Nazaret, för att berätta för henne att hon skulle föda Jesus barnet. Han nämns vid namn, Gabriel. Han var också en ängel. Sen ett halvt år före det kom han också till Sakarias i templet i Jerusalem och berättade att han och hans hustru Elisabet på sin ålderdom skulle få en son. Och denna son skulle bli en förelöpare, en profet som skulle gå före Jesus. Det var Johannes döparen. Det här var män, det var inte, det finns ingen beskrivning av att de skulle ha haft stora vingar och sett mäktiga ut. Men ändå så är det en sak som är gemensamt för dem. Människorna som såg den blev väldigt rädda. Varje gång en ängel visar sig för människor blev de som såg ängeln förskräckta. Därför var ängelns budskap utanför Betlehem, var inte rädda. Till Sakarias var ängeln, var inte rädd Sakarias. Och till Maria, var inte rädd Maria. Därför sa den unge mannen som satt i graven, var inte förskräckta. När en människa möter en himmelsk varelse inser hon att Guds himmelska värde är mycket högre än allt jordiskt. Hon är syndigt stoft, men det himmelska är heligt och i en helt annan kategori än det jordiska. Därför slås människan med fruktan. Men när Gud sänder sin ängel med ett gott budskap till människornas värld, gör han det inte för att skrämmas. Det är inte så som när man berättar spökhistorier eller när man hör om någon som har kontakt med döda och upplever att det är hemlighetsfullt och mystiskt och därför blir rädd. Nej, det här är ett gott budskap. Ängeln kommer med ett glädjebud. Jesus har uppstått. Det är ett helt omvälvande bud. Aldrig förr har någon sagt något liknande. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Kvinnorna fick veta att Jesus hade uppstått. Men det som de önskade var att få se hans kropp. Längre fram berättar Markus att de flydde bort från graven. De var fulla av bestörtning. De kunde inte ta in de lugnande orden. Var inte förskräckta. Lukas och Johannes talar om två änglar i den tomma graven. Och det är någon som kanske ser en motsättning i det här. När Markus och Matteus bara talar om en ängel. Men hur är det? När någon har sagt att det är två änglar så är det väl åtminstone en. Det var den ene av änglarna som förde ordet. Den som kvinnorna lade märke till. Det är som om du träffar två personer men du kommer att samtala med bara den ena. Och när du sen ska berätta för någon vem du har träffat, så kanske du berättar bara om den som du talar med, fast det var två. De här kvinnorna som nu hade fått se änglarna, de vände tillbaka. En av dem kom på nytt, det berättar Johannes om utförligt. Hon mötte Jesus men kände inte igen honom. Hon trodde han var en trädgårdsmästare. Det var först när Jesus tilltalade henne, Maria, som hon kände igen honom. När Lukas berättar om kvinnornas upplevelse, så berättar han också om hur änglarna påminner om att Jesus hade sagt att han skulle bli korsfäst och sen uppstå på tredje dagen. Då heter det, de kom ihåg hans ord. Men när de sen berättade för apostlarna möttes de av misstro. De tyckte deras ord var tomt prat och de trodde inte på dem. Så här svårt hade Jesu lärjungar att fatta vad han hade lärt dem. När de två Emmausvandrarna får sällskap av Jesus när de är på väg ut från Jerusalem på påskdagens morgon, förebrådde han dem. Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Det här är en perfekt beskrivning av hur vi förhåller oss till Guds ord. Både i tanke och hjärta är vi tröga. I tanken, alltså i vårt förnuft, och i hjärtat, vi kan säga när det gäller känsla och vilja. Och det är precis det som Luther beskriver i förklaringen till tredje trosartikeln i Lilla katekesen. Jag tror att jag inte av eget förstånd eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom. För att vi ska kunna förstå varför Jesus måste lida och dö på korset. Och för att vi ska inse varför han uppstod ur sin grav på påskdagens morgon, måste det finnas en annan kraft än vårt förstånd och vår känsla eller vår vilja. Det som behövs, det är det som kommer sen. Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium. Det som änglarna sa i den tomma graven var evangelium. Det glada budskapet om att Jesus hade uppstått från de döda. Men att höra ord som säger det ger ännu inte kraft att tro det. Lärjungarna var fortfarande tröghjärtade. De var fulla av tvivel. När Thomas hörde om att Jesus hade visat sig för lärjungarna kunde han inte tro det. Först när Jesus inbjöd honom att sticka sitt finger i såren kunde han tro. Under en tid av 50 dagar efter påsk visade sig Jesus för lärjungarna. Så som ängeln hade sagt, han gick till Galileen och de skulle träffa honom där. Men han mötte den bara glimtvis, korta stunder. Han var ännu inte med dem som han hade sagt i sitt avskedstal då han lovade, jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Han sa också hur det skulle gå till, Johannes 14. Men hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Det här förverkligas på pingsten, som vi får fira om 7 veckor, när våren har blivit sommar. Från den dagen fanns det ingen tveksamhet längre. Före det hade lärjungarna suttit inlåsta, rädda för judarna. Men då, från den dagen, var lärjungarna inte längre tröghjärtade. Då var de överbevisade av den helige ande och hade fått hans undervisning om Jesus. Och då gick de ut och predikade den uppståndne Messias, även om de blev hotade till livet. Men nu fick de försiktigt gå vidare, steg för steg. De såg inte hela vägen framåt på en gång. De fick bara se en bit i taget. En sån bit var instruktionen som ges sist i ängelns hälsning. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Petrus fick en särskild hälsning. För honom måste de här dagarna efter långfredagen ha varit en riktig mardröm. Det var inte bara det att deras mästare hade blivit avrättad som en förbrytare. Att hade blivit så utkänd som ingen människa annars har kunnat bli. Nej, det var också det att Petrus hade förnekat sin herre 3 gånger. Och det var det sista han gjorde för sin herre. Hans bittra gråt över sin förnekelse måste ha tömt honom på tårar under de dagarna. Det måste ju ha varit fruktansvärt att se hur det gick med honom, att han korsfästes. Att hans kropp togs ner, lades död i en grav. Men nu på påskdagens morgon, nu fick han höra kvinnornas budskap. Säg särskilt till Petrus. Hur kändes det månne? Det måste ju ha varit förvirrande. Skulle Jesus nu straffa honom? Eller skulle han våga hoppas på nåd och förlåtelse också för denna hemska synd? En tid efter påsken förverkligades det här på ett särskilt sätt för Petrus. Han mötte sin herre när han hade återgått till sin gamla näring och fiskat vid Genesarets sjö. 3 gånger hade han förnekat sin herre. Och 3 gånger blev han kallad att vara en herde för sina får. Jesus överger inte sina svaga lärjungar. Också vi får vara med och berätta om honom. Som dött och uppstått för våra synders skull. För att vi ska få leva med honom för evigt i himlen. Den rätten har han skaffat åt alla människor. Men det är viktigt att sprida budskapet. Låt det gå vidare. För de som inte tror på att Jesus har dött och uppstått för oss har ingen glädje av det han har gjort utan ska stå utanför på den dagen när han kommer för att döma alla människor. Gläd dig därför åt budskapet från den tomma graven. Jesus lever! Fast det verkar i nyheterna som om döden skulle segra så är det inte så. Döden och djävulen är besegrad. I 2 Timoteusbrevets 1 kapitel står det. Han har gjort slut på döden, alltså vår frälsare Kristus Jesus. Och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Vi har en segrande herre. Och han har lovat vara med oss alla dagar till tidens slut. Gå och berätta, tom är hans grav. Livet han vann och livet han gav. Alla nu erbjuds frälsning och frid. Må vi ta emot Guds gåva i tid. Lova och prisa vår himmelske vän. Han ger oss syndare livet igen. Halleluja, vi skuldfria är. Halleluja, vår Jesus är här. Amen.